Welcome to the Flawed Podcast, where we get to know different people's focused lifestyles and their winning disciplines. And now, your host, the one and only Peter Larsson.
Tack så mycket för det. Välkommen ska du vara till avsnitt 59 av den episka podden The Flawed Podcast. I det här avsnittet så gästas vi av Per Mattsson. Per Mattsson är coach, boxägare, mentor, entreprenör och trebarnsfar. Vi får ta del av Pers resa från att han hittade CrossFit tills att han började coacha, tills att han öppnar en box som delägare. Han öppnar en box till och startar kongresser eller The Coaches Congress och hjälper andra boxägare att få koll på verksamheten. I det här avsnittet så lär vi oss Pers tips och hans resa och hur vi kan undvika att gå på miner som entreprenör eller småföretagare. En mina som vi pratar och skojar lite grann om är att hamna i rättegång som Per gjorde. Och det vill ju vi förstås att du ska undvika. Vi diskuterar också vikten av att ha en coach i träningen, men också att ha mentorer i livet och i sitt företagande. Per är kanske mest känd för att han anordnar Roslagen Open, som är en CrossFit-tävling, men också Coaches Congress, som är en kongress eller ett konvent. Alla som drömmer om att ha en egen box, alltså CrossFit box eller gym, eller starta ett företag eller bli entreprenör, eller bara få reda på vart man kan börja. Det är dags att lyssna nu. Med det sagt, då kör vi igång Per Mattsson Coaches Congress. Enjoy! Om någon frågar vem du är och vad du gör, som inte vet då förstås, vad säger du till dem då?
Ja, jag är en svennebanan från Roslagen. Skulle jag väl säga det första jag skulle säga då. Trebarnsförälder, 43 år, som äger och driver två stycken CrossFit-gym bland annat.
Ja, det var verkligen kort och koncist. Ja. Jag tänker att vi ska gå igenom alla de här bitarna. Framförallt, jag har ju barn själv, så barn vill jag gärna prata om när du har tre. Ja. Men om vi börjar med historia och CrossFit är väl det som i alla fall jag känner dig genom den världen. Hur hittar du det?
Jag jobbade som gruppträningsinstruktör på ett vanligt gym i stan. Liksom jag höll på med bodypump och cykling och tränade mycket själv. Spelade fotboll, gillade att hålla på lite med motionstriathlon och sådär. Träna. Och läste i någon tidning 2009. Någon reportage om CrossFit liksom. Lite övningsexempel och grejer. Och så började jag testa i gymmet. Så det var min första kontakt med det. Bara började testa och det var ju väldigt kul såklart. Och det var lite annorlunda och jobbigare än vad jag var van vid. Så fortsatte liksom testa och kolla upp mer egentligen.
Så det är relativt tidigt. Jag menar det kom väl någon gång 2005-2006 började väl han Glassman hålla på. Om det inte var ännu tidigare till och med. Men det kommer till Sverige där någonstans, va?
Ja, exakt. Han börjar nog... Det är nog sedan 90-talet som han har kört. Sen vet jag inte när han så att säga konceptualiserade och döpte det till CrossFit. I Sverige har jag inte exakt koll. Jag vet bara att jag var väldigt tidig, men hade heller ingen koll på om det fanns någon community eller inte. För det var inte min drivkraft i början att hitta andra CrossFit-nördar, utan jag bara körde. Så att det finns ju de som var före, men förstås. Det var ingen i där jag bodde som hade någon koll överhuvudtaget. Så det var ju väldigt mycket jobb första året med att bara berätta vad 17 CrossFit är. Liksom.
Har du landat i någon definition för att förklara för andra?
Nej.
Som inte är insatta så att säga?
Nej, det kan jag väl inte säga. Dels för att man inte så ofta stöter på längre att man verkligen måste förklara. Men det tar ju en stund om man inte bara bräcker ur sig det här klassiska mixade rörelser, över blandade tidsdomäner, funktionellt och så vidare och så vidare. Men nej, det har jag inte landat i. Okay. Har någon det?
Nej, jag vet inte. Förra podcasten så spelade vi in med John Plogell, väldigt duktig atlet. Och han hade någon i stil med att det var en modern form av... vad heter det nu? Inte femkamp utan...
Tiokamp?
Nej. Jag kommer nog på det.
Ja. Den var inte så bra alltså för den första. Bra jobbat, John.
Jo, modern version av friidrott.
Ja, okej.
Något sånt. Så var det. Förlåt att jag glömde det. Men då är vi 2009 och då hittade du det för dig själv och du tyckte det var ganska häftigt, antar jag, och tufft och ville lära alla du träffade i princip.
Ja, eller? Det var en kollega på det gymmet som han jobbade som PT och delägare där och han såg vad jag höll på med och undrade vad fan gör du liksom. Mm. Så berättade jag lite och han hängde med något pass och så i samma veva så kände väl vi att det vi levererade på det gymmet där jag var väl egentligen inte det här trovärdiga kring långsiktiga resultat och konstant utveckling och så vidare, för att det är ju svårt att påstå att du får det via bodypump till exempel.
Just det.
Om jag ska vara helt ärlig. Så vi startade upp en projektgrupp på 6 veckor där vi erbjöd folk att haka på gratis i utbyte mot att vi liksom fick samla data och få in feedback igen. Så vi
smart.
Körde, ja faktiskt, det var väl det som var starten, för vi fick sjukt bra feedback. Det var ju ganska taffligt egentligen, vi kunde inte så mycket och allting var utomhus, men väldigt bra feedback. Så det var det som gjorde att vi sen startade CrossFit Norrtälje. Han tog en level 1 väldigt snabbt där så att vi kunde bli en affiliate. Och sen bara rullade vi utan att ha koll egentligen.
Okej. Okay. Så CrossFit Norrtälje har funnits sedan 2009-2010 då i princip?
Ja, 2009. Vi firar 10-årsjubileum nu i sommar faktiskt med en rejäl fest har vi tänkt, ja.
Congrats. Ja, det är liksom tack. Veteran. Det är någon sorts milstolpe för boxägarskap, tänker jag.
Ja, verkligen. Även företag överhuvudtaget. De flesta företag läggs ju ner innan sin 2-årsdag. Så att det känns stabilt. Absolut haft en jäkligt kämpig resa på vägen, men det är skitkul att finnas kvar.
Det här är jag ju väldigt intresserad av. Jag vet att många som lyssnar är boxägare. Jag har själv drömt ända sedan jag hittade CrossFit att bli en boxägare. Ja. Nu nämner du precis att det är utmanande. Under de här 10 åren, vad har varit mest utmanande och sådär?
Oj. Det mest utmanande har väl varit att lära sig bli företagare. Jag är liksom lärare och skolledare i grunden. Jag har aldrig varit egen företagare. Jag har aldrig haft kunskap kring ekonomi och bokföring och allt det här nitty-gritty kring att driva företag. Utan jag är en inspiratör och en motivatör och en idékläckare. Men sen bakom det så krävs det ju massa fullföljande och hanterande av system. Och där har vi varit jävligt dåliga. Jag har också haft tidigare kanske kollegor eller så som har påstått sig eller trott sig kunna hantera just det där. Så jag har varit ganska naiv och vi har gått på stora smällar när det gäller ekonomi, skattehantering och bokföring och sånt där. Så till och med så pass långt så att jag har suttit i rättegång, liksom anklagad för skattebrott med risk för fängelsedom. Så att, i och med att jag var ordförande då, så var jag ytterst ansvarig för att vi inte hade koll på papperna. Så vi har fått stora ekonomiska smällar kring det. Jag slapp som tur var fängelse och sådär. Vilket var skönt eftersom jag var skolledare då. För det hade ju förstört hela min civila karriär i så fall.
Okej. Okay. Jag är ledsen att jag skrattar, men det
Går att skratta åt faktiskt, så att det är en ganska intressant historia.
Hur blev lösningen där då när du satt i rättegången?
Alltså det som gjorde att jag inte fick en personlig dom, det var väl att de märkte att jag var uppenbart okunnig och att vi inte med flit hade fuskat, utan vi hade helt enkelt inte koll på bokföringen, så vi låg efter. Så det var ju det som gjorde att vi fick stora böter då istället. Så det blev ju lösningen. Min sambo är utbildad redovisningsekonom. Hon har en syster som är revisor. Så de har fått hjälp oss sjukt mycket liksom, för att få ordning på det här.
Ja.
Du blir ju ganska hårt bevakad efter en sån där process.
Ja, jag tänker det.
Så att, vi är, Vi har fått jobba jättehårt liksom.
Mm.
Absolut.
Okej.
Okay. Ja, så det är en av motgångarna.
Ja, men jag tänker för de som lyssnar, inklusive jag själv som driver en jätteliten firma med coachningen, just att ekonomin är, jag tycker det är jättesvårt bara med min lilla firma, utmanande. Jag tycker inte ens det är kul. Jag vill egentligen inte lära mig heller.
Nej, inte det här nitty-gritty. Däremot gillar jag siffror och att liksom inspireras av att det är ungefär som att träna. Man slår, det är kul att slå rekord i intäkter liksom.
Ja,
Ja,
men jag är med dig. Så att det är något, om vi ska ge något initialt tips här då för de som lyssnar. Vad hade du kunnat gjort annorlunda i det hänseendet?
Eller ni? Jag hade ju kunnat säkerställa att vi hade folk runt om oss som faktiskt förstod såna här grejer. Och jag trodde ju det, men blundade nog för att vi inte riktigt hade koll. Så ta hjälp av en extern redovisningsbyrå. Direkt liksom.
Ja.
Självklart. Men det här startade litet, hade ingen kapital. Vi hade ju ingen box liksom. Det fanns ju ingenting att växa eller investera. Så
ja, ni körde bara utomhus eller?
Nej, vi fick ett rivningskontrakt i någon församlingslokal.
Aha,
liksom,
okay.
Du vet, ställde in farsans byggställning och några släggor och en bodypumpstång på riktigt. Det var ju helt, eftersom folk inte hade andra förväntningar så kunde vi säga så. Det här är CrossFit.
Mm.
Så vi hade ju inget kapital, och då blir det ju så att man kanske sparar in på saker man egentligen inte borde spara in på.
Mm, mm.
Så.
Det kallas ju också något, det där superhero syndrom, när man som liten entreprenör, då ska man göra allt själv. Man outsourcar ingenting.
Nej.
Istället för att fokusera på det man är bra på.
Ja, det är en jäkla fallgrop alltså.
Ja. Men då har vi betat av liksom lite box 1. Du har ju en box till.
Ja.
Berätta om det.
Ja, absolut. Vi är ju, här i Norrtälje så är vi 3D-ägare. Mm. Och vi har hängt ihop ganska länge. Tillsammans med två andra killar i Vällingby så startade vi CrossFit 162 West för ungefär 2,5 år sedan.
Mm.
Och det har väl att göra med att vi har hållit på länge, och trots en massa tabbar och motgångar så har vi också gjort en sjukt mycket bra saker. Så vi har ju system på plats och tankar om hur man skulle kunna driva en box. Och om vi fick starta en box från början med alla erfarenheter vi har, hur skulle det gå liksom? Så det har ju funnits en uttalad och planerad tanke om det länge. Och då gick jag en stack elittränarutbildning, och där träffade jag då Christopher Thyn, som ju är våran huvuddelägare på 162 West. Och han satt då, ja, han beklagade sig lite över missade möjligheter i Vällingby, där det fanns en jättestor lokal, och där en annan CrossFit-box tidigare, där han hade varit delägare, hade planerat att starta ett stort projekt, men det blev aldrig av.
Mm.
Och då sa jag att du känner ju några begåvade killar som du skulle kunna starta box med. Så, ja, så på den vägen är det liksom.
Okej.
Okay. Ja.
Och allt lirar på bra där? So far so good?
Ja, absolut. Det är kul, för den rullar riktigt bra. Vi har gjort en del saker. Klart man har gjort missar där också, men vi har ju undvikit sjukt mycket av de misstag vi har gjort här i Norrtälje. Så den går jättebra. Mm. Medlemmarna trivs, coacherna glänser.
Mm.
Omsättningen ökar liksom. Jag tycker det är en professionell box i ett väldigt, väldigt lovande område liksom. Det är ett stort område, och det finns också mycket elitidrottsverksamhet, vilket passar oss också, eftersom vi är flera stycken då, stack elittränare, så vi gillar ju att jobba med idrottsoptimering också.
Just det. Det är han Detner som driver stack, jag kommer inte ihåg hans förnamn nu, va?
Joakim.
Just det. Han är ju ganska känd, han har ju hållit på länge, liksom 20 år skulle jag gissa.
Ja.
Jag har hört hans namn många gånger, framförallt för innan jag hittade CrossFit så var han ju superstor.
Ja.
Och väldigt så där i framkant med barfotaskor och häftiga grejer där.
Ja.
Rekommenderar du den utbildningen?
Ja, alltså kunskapsmässigt så är det ju den och rektorsutbildningen är väl de två bästa utbildningar jag har gått, om jag ska vara ärlig.
Okay.
Du får ju sjukt mycket kunskap kring träning från stack alltså, helt All right. klart. Så den tillsammans med OPEX, programdesign och liksom så här allmänna kunskaper om CrossFit är jäkligt bra tillsammans.
Mm, mm.
Absolut.
Precis, apropå OPEX där, min hemmabox där David, Kai och Björn håller till, Totus Fitness i Göteborg, så är det ju OPEX-inspirerat och både David och en annan coach som heter Kalle har ju gått OPEX. Och de kör var. Men om du förklarar med dina ord, du gick ju OPT, när det hette OPT va?
Ja, exakt.
Hur skulle du förklara skillnaden kanske på CrossFit och OPEX? För den enskilde lyssnar.
Ja, egentligen skulle jag då säga att jag tycker inte att det är någon skillnad, utan det James OPEX pratar om, det är mer att säga, ja, du kan inte trovärdigt påstå att du utvecklar en individ maximalt om du tränar dem i grupp, och du kan inte trovärdigt påstå att du ger en coach en karriär om du sätter dem i grupp scenarios och så. I övrigt så är det ju CrossFit han eller de tränar, så att jag tycker inte det är någon skillnad. Okay. Skillnaden är ju snarare att hur applicerar du det när du tränar en grupp? Det är ju lite annorlunda. Du måste generalisera lite mer än vad du gör när du tränar individer. Men jag menar, jag tror att de flesta boxägare i Sverige som startade någon gång där i vevan när jag startade 2009, 10, 11. Mm. Vi har ju gått någon utbildning med James Fitzgerald.
Just det.
Så hela Sveriges CrossFit-community är ju sjukt starkt influerat av OPT och OPEX skulle jag säga.
Mm.
Sen befinner ju du dig i en box där det kanske levereras allra bäst i hela Sverige. Det är
nice.
Extremt liksom kunnig leverans och individualiserad process.
Jag håller med. Riktigt fint har du att säga så. Jag håller med, det är jättehög kvalitet. Jag är ju jag håller ju mobility-klasser där en gång i veckan. Så jag är inte med i OPEX-leveransen, men de är riktigt duktiga. Och man kan se det, jag har varit med dem i många år. Man kan se resultat på de atleter som fortsätter.
Ja.
Så det är kul.
Det är sjukt bra.
Hur integrerar ni? Så jag förenklar det lite och säger att skillnaden blir att OPEX personaliserar och individualiserar träningsprogrammering istället för att följa en klass så att säga.
Ja.
Men hur gör ni med OPEX-programmeringen i dina boxar eller era boxar?
Vi gör faktiskt så här att vi köper vår programmering just nu och vi använder Level Method.
Mm-hmm.
Och han som har utvecklat det är Nathan Holiday. Han är också OPEX-utbildad coach från början. Så att han har ett bra tänk kring träning och liksom progressioner. Ja, det är väl kanske en sak som OPEX och CrossFit generellt har lite icke-gemensamt. CrossFit förespråkar ju inte periodisering till exempel, men det gör man ju inom OPEX, så det är väl en skillnad.
Mm.
Och det tycker jag syns i Level Method. Det finns en periodiseringstänk, men också en väldigt bra tänk kring skalning och anpassning för individer. Som liksom för att vara grupprogrammering är riktigt, riktigt bra.
Okay.
Så vi har gjort det ganska enkelt för oss och köper in den programmeringen.
Mm.
För att den är helt enkelt väldigt, väldigt bra gruppträningsprogrammering.
Okej.
Okay. Sen gör vi ju mycket individuella träningsprogram åt klienter och smågrupper och så. Då är det ju vi själva som gör. Och där är vi ju såklart färgade både av OPEX och STAC. Men det är ju liksom samma tänk. Vi tittar på vad är nuläget för individen. Vart ska hen ta vägen och hur designar vi då träningen? Det finns ju inga färdiga lösningar. Och vi har ingen prestige i att det måste levereras via CrossFit-övningar, utan det som passar bäst för just den här personen.
Just det.
Det är inte övningarna som är bra, utan det är de övningar som passar just den här personen.
Mm, mm.
Ja, typ så.
Det är ju väldigt bra och det är ju lite så som de flesta som fortsätter med CrossFit ett par år, så märker man ju det att den här generella blir inte optimalt för den enskilde, utan det blir kanske om man fortsätter följa någon av de stora programmeringarna, kanske competition säger Invictus eller något, så är det väldigt, i min uppfattning i alla fall, hög skaderisk om man inte känner efter, hur mår jag idag? Ja, det står på schemat, och i många, inklusive jag själv, jag vet inte hur du är Per, om det står på ett papper eller schema, då måste det göras. Det går inte, det är väldigt svårt att stanna mitt i en workout. Jag har ju 20 burpees kvar eller 4 massor kvar eller någonting.
Absolut. Absolut. Jag valde väldigt tidigt att själv använda mig av en coach liksom, så jag har haft coacher från CrossFit Uppsala. Just nu har jag en OPEX coach som heter Sam Smith, för att Jag tror att jag, som så många andra som började med CrossFit tidigt, och även nu, vi är ju hyfsat dåliga på att lyssna på våra kroppar, för vi gillar ju det här att det är utmanande, och då är man ju ibland tyvärr lite för sen med att lyssna, och jag vet, jag behöver en egen programmering om jag ska hålla mig hel och frisk, annars är jag dum i huvudet liksom.
Ja.
Så att, det är väl det jag tror att fler skulle må bättre av, att åtminstone ibland så att säga djupdyka in i någon slags individuell programmering eller ta hjälp av en coach i sin närhet och ta tag i saker på riktigt istället för att bara göra mer av allting.
Ja, jag har sagt det på ett par andra avsnitt i podden, så ni som lyssnar är väl lite trötta på det, men jag bestämde mig för att lära mig simma för ett par år sedan. Och då gjorde jag ju så att jag gick ner till poolen och bara började simma. Läste väl någon bok och sånt, och harva säkert nästan ett år. Till slut så gjorde jag precis som du sa, jag anlitade en jätteduktig simcoach och fick ju raket liksom progressions på bara ett par pass.
Ja.
Så det bara av ren snålhet, och det var inte ens mycket pengar, utan Nej. Det var dumsnål helt enkelt, och någon sorts prestige.
Ja, men det är väl lite mänskligt. Jag menar, det är ju bara att titta på hur folk tänker när de ska köpa sina gymkort eller vad det nu är. Vart är det billigast nu i januari liksom? Inte så här, vilka kan hjälpa mig utifrån mina behov, utan vart är det billigast? Så då kan man ju plöja ner, kan man ju hålla på i flera år, och även om det är billigt varje månad så är det fortfarande vaskade pengar liksom. Vill man påskynda processen oavsett vad man sysslar med för sport eller yrke, ja då tar man ju hjälp av folk runt omkring en, tänker jag.
Ja. Verkligen, verkligen. Om vi har coachning, hur mycket coachar du nu när du liksom är... vi ska ju försöka komma in på Coach Congress också och Roslagen Open. Det är mycket vi ska beta av. när man har, som i ditt fall, delägare två boxar. Hur mycket liksom blir management-biten, och hur mycket coachar du, eller vad är din roll idag?
Målet som en företagare är ju väl egentligen att jobba så mycket som möjligt på din business och inte i den. För att det är det som företaget kommer må så bra av som möjligt. Så jag menar, våran klubb mår bättre om jag kan göra det jag gör riktigt bra, vilket kanske är att liksom attrahera nya samarbetspartners eller kunder. Vi förlorar pengar om jag städar eller coachar för mycket. Liksom. Och det finns det andra som kan göra lika bra. Så vi försöker att designa företagen så att vi ägare inte behövs på golvet.
Just det.
Det är målet. Sen gillar man ju ibland att stå med en grupp eller något. Senast igår drog jag igång en liten small grupp med tyngdlyftning för att jag tycker det är kul. Liksom.
Mm.
Men det ska inte vara att vi måste stå där, för då når man ju inte sin här visionen om en perfekt dag där borta någonstans där.
Just det.
Företagen rullar och jag njuter av att vara företagare och inte av att inte sliter ihjäl mig. Liksom.
Mm. Så det finns ju en bok, jag tror du har skrivit om det någon gång för något år sedan, som heter E-Myth Revisited, som handlar om precis det här.
Ja.
Men har du något tips till de som lyssnar? Många kanske hajar till nu. Ska jag inte jobba supermycket? Är inte det att vara entreprenör och vara tillgänglig hela tiden och sådär?
Ja, det är ju en jäkla härlig mytbild av att vara entreprenör, eller hur? Jag kommer från byggbranschen tidigt i mitt liv, och där jobbar ju många med egna företag, kanske själva eller med en eller två anställda. De jobbar ju häcken av sig liksom.
Mm.
Och jag tror inte att det var det som var tanken när de startade sina företag, om jag ska vara ärlig.
Nej.
Så här, jag ska köpa mig ett jobb med extra mycket ansvar och så ska jag bara slita och slita och slita.
Ja.
Utan någonstans måste det finnas en bild av jag ska ha ett företag med någonting jag gillar att göra, så att jag får frihet, kan bestämma över min tid, prioritera min familj när det behövs. Så jobba, det är väl ungefär som att träna. Jobba mindre men smartare. Gör rätt saker och låt andra liksom göra det du inte är bäst på. Precis som att anlita en revisor. Liksom. Du kommer tjäna tid. Initialt kanske det ser ut som en investering i pengar, men det kommer löna sig liksom.
Mm. Jag gillar det ordet investering istället för en kostnad. Det gäller i princip allt som vi har pratat om hittills.
Sånt där är ju skickliga entreprenörer jäkligt smarta i liksom, för de är ju inte pengar alltid. Så här, de ser det ju inte bara som en utgift, utan de ser det ju som en framtida intäkt.
Ja, liksom. Just det, exakt. Men jag brinner ju för två saker, och det är, eller många saker, men som jag vill fråga dig om, Per, med, när vi håller oss i coachningen, och det är mobility, alltså rörlighetsträning och andning, som jag är väldigt inne på senaste åren. Ja. Är det något som ni har kollat på eller har med?
Ja, absolut, det är klart. Dels för att, ja, jag brukar säga att andning är skitbra på lång sikt, för det blir jobbigt annars. Men det, om du tittar på till exempel det vi gör när man gör screeningar eller tester via OPEX eller stack screening och så är det klart att andning och bålstabilitet är ju superviktigt. Du kan ju liksom inte åstadkomma så mycket med din kropp om du inte har koll på det. Så jag höll en gång ett föredrag tillsammans med en tjej här i Norrtälje som driver yogastudio. Vi pratade ju nästan exakt om samma saker fast på olika sätt. Liksom. Vi pratade om andning och bålstabilitet och sådär. Så och att ha bra rörlighet och stabilitet i hela det rörelseomfånget är också så här supercentralt. De flesta som håller på med CrossFit ett tag stöter ju nästan på begränsningar i form av bristande rörlighet. Ja. Det är ofta där man måste få folk att, ja, du är stark som en gris, men du kommer inte bli mera vikt på stången förrän du ökar rörligheten här. Så det är ju skitviktigt liksom. Mm.
Men då tolkar jag det här som att ni har med det mer i screeningen, men inget, det är mer på individuell basen. Ni har inga klasser eller...
Nej, vi har ett mobility-pass i veckan, och det är egentligen bara för att en av våra coacher är också yogaledare och gillar att hålla på med det. Så vi lägger in det som ett lunchpass. Mm. Annars så tycker jag att vi jobbar rätt bra med det i våra introduktionsprocesser och sådär. Så det är klart att folk skulle kunna vara rörligare, om man säger så. Men vi har inga så här specialklasser, utan vi har gruppträning. Ja. Vill man bli bättre på tyngdlyftning eller rörlighet eller vad det är, liksom, ja, då har vi de skillsen, men du får kanske prickskjuta på dem.
Ja, just det. Du får göra det själv då.
Ja, just det. Så.
Precis. Ja, det är väl bra, för jag är själv väldigt intresserad utav detta då. Men jag är också intresserad av att be andra om hjälp och lära mig nya fräna grejer. Och då glider vi in snyggt här nu på Coach Congress.
Kan ni jäkla övergång alltså.
Berätta, vad är Coach Congress och hur börjar det?
Coaches Congress är en samling, en årlig fysisk träff för boxägare och coacher. Mm. Huvudsakligen inom CrossFit. För det är coolast.
Yes.
Okay. Och det har väl att göra lite grann med att nu har vi kört det i 5 år tror jag. Eller det är 5 år. Jag kommer ju från en bakgrund också. Jag jobbar som utbildningskonsult och liksom rest runt i Sverige och Finland och utbildat skolledare och lärare och politiker, och då var man ju oftast en del av ett utbud på en konferens, liksom kunde ha varit en dag med föreläsningar och workshops eller något sånt där. Och det fanns ingenting liknande för CrossFit-communityn, och jag kände ju att precis som vi så finns det ju andra boxägare och coacher som behöver professionell input, men också bara ett nätverk och att liksom lära sig av varandra. Och sen så såg jag också liksom en möjlighet för oss att vara den drivande kraften bakom det, och känna att jag anser att man tjänar ju alltid på något vis att vara någon slags generator eller spindel i nätet kring saker och ting. Det får bonuseffekter på olika sätt. Så att kunna liksom erbjuda proffs som exempelvis Joakim Dettner eller James Fitzgerald eller så, att dela med sig av sin kunskap för att utveckla oss andra. Det kommer ju att gagna både liksom CrossFit-människor i stort i Sverige, men också oss som enskild box och våra medlemmar.
Ja.
Så det var helt enkelt ett bra tillfälle att både hjälpa andra och oss själva.
Grymt. Hur från frö liksom till limpa, eller vad man nu säger, för jag fattar att det här är ju en idé man kan sitta och snacka och bara, ja, men det hade ju varit jättebra, jag har själv haft den här idén jättemånga gånger. Men hur tar du det sen till att, ja, men nu kör vi? Hur var den resan?
Ja, men jag bestämde mig för hyfsat många år sedan att liksom alltid våga sticka ut hakan lite grann, och har man en idé så måste man ju testa den. Det finns så jävla många människor som har idéer eller drömmar, exakt. Men som tänker så här, men fan, jag kan väl inte göra det, eller hur ska det gå till, och så bara väntar man och väntar man och väntar man. Men det vi gjorde var helt enkelt bara att, ja, vi har ju en plats, vi kan vara på Bosön och vi känner ju en massa människor, det är väl bara fråga dem liksom. Så vi frågade kunniga människor som vi respekterade om de ville vara med och föreläsa och hjälpa till liksom. Och ja, de flesta människor som brinner för någonting och har kunskaper, de älskar ju också att dela med sig av dem.
Exakt.
Så vi hade sjukt bra föreläsare från starten liksom. Och det gjorde ju att det blev bra. Folk som kom dit fick bra input. Det var första 2 åren var det ju jättemycket fokus på coaching och träning och att leverera en sån produkt bra. Sen har det ju i takt med att boxägar-communityn och sådär har utvecklats, så har det också uppstått tydliga behov kring, ja, vi måste också hjälpa boxägare att bli bättre affärsmän så att de faktiskt kan överleva, må bra, och crossfit-boxar kan fortsätta, för annars så spelar det ingen roll hur bra träning vi levererar, det. För det finns ingenstans att träna.
Ja.
Så nu är det ju det är mycket mera fokus på business och affärsutveckling nu också.
Just det. Och hjälpa dem undvika rättegångar också.
Det skulle kunna vara bra. Det är inte så jävla kul, kan jag säga.
Nej, jag kan tänka mig.
Jävlar.
I år så, den har ju varit i år när vi spelar in detta.
Ja.
Hur gick det? För då var ju, vi har ju pratat mycket CrossFit, då var ju Glassman grundaren där.
Nej, han var inte där. Nej, han skulle ha kommit men lämnade återbud 2 veckor innan.
Aha. Ja.
Han orkade inte resa helt plötsligt.
Oj, okej.
Ja.
Ja, då kanske vi klipper bort den frågan helt enkelt.
Nej, gör inte det. Jag tycker det är jätteintressant. Men det var ju skittråkigt såklart. Det var ju på ett sätt någon slags erkännande. För den killen gör ju inte många framträdanden. Men Jimmy Letchford då, som är brand manager, han var ju med även året innan och var väldigt imponerad. Så att han var ju imponerad över vad vi levererade och vad vi gjorde. Så de skulle ju komma över typ 9 pers liksom. Hela The Posse. Sen så hoppar de av, eller han hoppar av, och då hoppar ju liksom hela entouraget också av. Som tur var så ställde Rory McKernan upp och kom på väldigt kort varsel och gjorde ett jäkligt bra framträdande. Men det viktiga för mig var egentligen inte Greg Glassman. Han var ett sjukt bra dragplåster och gjorde absolut att vi fick dit många fler än vanligt, men de som kom fick ju sanslöst bra föreläsningar från en massa mentorer från Two Brain Business. Vi hade Chris Cooper där. Vi hade Sherman Merricks och Josh Price som levererade enormt bra. Vi hade Daniel Chaffey som kom från Frankrike. Vi hade Oscar och Kalle från CrossFit Medis som levererade riktigt bra grejer. Och vi hade Eleiko som levererade workshops och föreläsningar. Så det var världsklass. Folk var ju super, super, super nöjda, och det var ungefär, kommer inte ihåg, 220 deltagare eller något sånt där.
Hur många dagar är det? Eller var det?
3 dagar.
3 dagar. Och hur har du börjat, eller ni förbereda er för nästa år?
Absolut.
Det är samma upplägg?
Ja, absolut. Ja. Grundupplägget är likadant. Vi kommer förstärka liksom. I år när vi var så pass många igen så gjorde vi liksom ett coachspår och ett ägarspår. För att det är lite olika behov och intressen. Coacherna är inte lika intresserade av att prata business liksom.
Just det.
Och det kommer vi förstärka ytterligare nästa år. Och vi har en del riktigt vassa namn som kommer komma. Så att, ja, det blir ju bara bättre och bättre. En stor styrka i det är ju liksom alla människor som faktiskt träffas. Det är en av de största fördelarna. Men sen att kunna ha riktiga toppnamn som levererar extremt bra kunskap är också bra.
Ja, jag förstår. Nej, jag har själv inte varit med än. Men jag har hört som sagt Kai och Björn och David. Och de pratar väldigt varmt om coach. Återkommer ofta i diskussioner kring saker de har lärt sig där eller diskuterat.
Jo, men det är faktiskt kul för att det är, jag är väldigt, väldigt stolt över det evenemanget. För det är så tydligt att det faktiskt har hjälpt väldigt många boxägare över åren. En del som man har sett vara där 5 år i rad och som faktiskt tar till sig av det de hör.
Ja, det är det viktigaste.
Ja, jag menar det. Och det syns skillnad på vad de gör. Sen finns det andra som också har varit där i 5 år men som inte riktigt vågar ta det, de steg som hörs och som sitter kvar i samma situation. Och det är också skittråkigt, men ja, vad ska man göra liksom?
Ja, nej, man måste ta action med det man lär sig, och det är ju lite det som vi vill. Vi vill ju promota fler att komma på Coach Congress och hjälpa er. För jag tycker det är grymt att samla folk så där och lite som du sa, bli en spindel i nätet. Det är ju bra för dig och er. Och sen att det är win-win hela vägen. Förutom kanske att det är mycket jobb för er stundvis, då tänker jag, med att förbereda och boka lokaler och sådär.
Fast nu körde vi den i våran egen box, för den är så pass stor och har alltså ärligt talat så är det är nästan bara kärlek rakt igenom med det där eventet, om jag ska vara ärlig. Om man jämför med att driva en tävling som Roslagen Open, så är det ju, det är som natt och dag liksom.
Precis, och nu kommer vi in snyggt på den. Helt magiskt. Berätta om Roslagen Open, den är ju jättekänd också, den tävlingen.
Ja.
Hur det börjar och vad det är idag.
Idag är den nerlagd. Vi la ner den. Vi bestämde oss för 3 veckor sedan att inte köra den faktiskt.
Jaha, vilken bomb du släpper. Det är bomber på bomber. Ja.
Ja. Nej, men det har att göra lite med vad vi vill och hur våran perfekta dag ser ut och sådär. Så att vi, vårt största engagemang ligger inte riktigt i att arrangera tävlingar längre. Faktiskt, utan vi lägger mer tid på våra verksamheter och på boxägare och coacher liksom. Men det startade väl egentligen av att jag och min dåvarande delägarkollega var med och dömde en annan väldigt stor tävling i Sverige tidigt. Jag tror det var 2010. Eller det var 2010. Och jag bara kände att vi skulle kunna göra någonting vassare. Typ. Och då fanns det inte skitmånga tävlingar heller. Så ja, vi vill arrangera tävling. Och gjorde det då helt enkelt. Så vi startade Roslagen Open och hade den egentligen som ett öppet KM första året, men det var så många som ville komma och tävla så det blev liksom ganska så stort. Och vilket gjorde då att vi året efter såg till att boka upp det som är i alla fall Norrtäljes största liksom inomhushall för att kunna bedriva någon slags event. Och redan från start så kom det väldigt mycket bra atleter, så den fick ju en bra stämpel direkt.
Ja.
Vi gjorde lite saker som kanske inte var gjort innan, så bara så enkla saker som att våra grenar presenterades i form av rörliga filmer för första gången så att folk lättare kunde förstå vad vi skulle kunna göra. Vi hade väldigt högt fokus på att atleter skulle få en sjukt bra upplevelse och inte bli sönderkörda. Schema skulle hållas till punkt och pricka. De skulle få en rolig upplevelse och att även publiken. Så vi har alltid varit noga med liksom hur presenteras det. Så där, och det uppskattade ju de tävlande. Jag tror att vi har uppfattat som ganska ödmjuka i vårt sätt att arrangera tävlingar och hämtat in mycket feedback. När vi har fått kritik så har vi liksom hört av oss till sådana människor och försökt åtgärda kring det. Så det jag tror är framgångsfaktorn, förutom att vi får väldigt bra feedback för liksom själva arrangemanget och att vi har bra events, är just det att vi är, jag tror att vi upplevs som ödmjuka. Inför uppgiften så att säga.
Hur många atleter har det varit med ungefär i snitt? Hur mycket folk är i organisationen runt omkring?
Det tävlar väl ungefär mellan 280 och 400 atleter har det liksom varit. Något år var det så här extremt mycket, då var det nästan 400. Eftersom vi har lagtävling med 2+2 liksom, så är det 50 lag så har du 200 atleter bara
just
där.
Just det.
Och vi har väl en funktionärsorganisation på mellan 75 och 100 personer engagerade. Liksom. Så det är ett stort maskineri.
Ja.
Det är det. Men väldigt, väldigt välsmort. Vi har haft tur och liksom fått riktigt, riktigt ambitiösa och seriösa personer som har gått in och tagit ledande roller kring sekretariat, kring callroom och organisation, kring roddarteam, kring domare, kring vi har haft ett värdteam som över åren, ja men det har liksom varit supervärldsklass på dem. Så de har ju tagit hand om de tävlande och publiken på ett väldigt, väldigt bra sätt.
Men nu är den resan avslutad då, vad jag förstår.
Jag tror det i alla fall. Alltså, ja. I alla fall just nu. Vi Roslagen Open som varumärke kanske dyker upp igen. Jag vet inte. Jag tror inte att jag kommer göra det då. Jag har liksom gillat att skriva programmeringen och vara speaker och så här, men, och det har varit fantastiskt kul att ha alla de här tävlande hos oss. Man har sett en del gå från nybörjare till regionals atleter liksom. Ja, det är ganska häftigt. Vad ska man säga, egokicken som det kan innebära att ha en sån här tävling, den är inte speciellt viktig längre. Vi har ingenting att bevisa för oss själva eller andra när det gäller tävlingar. Jag tror att vi har varit med och påverkat standards och kvalitet på tävlingar, så det är ju kul det. Men en sån här frustrerande grej har ju varit att jag själv inte har kunnat tävla i de här mastersklasserna som vi har gjort så jäkla bra liksom. Den enda tävlingen som verkligen samlar ett nationellt startfält individuellt i Masters, där kan jag inte tävla för jag är speaker. Så det har varit jäkligt frustrerande. Så nu ska jag försöka hitta någon tävling och köra själv istället.
Okej.
Ja, typ så.
Du har ju väldigt många järn i elden, hör vi ju här. Väldigt all over the place, håller på så här. Men det låter också som du är ganska strukturerad. Men du har ju också, som du nämnde lite i början, du har ju 3 barn med.
Ja.
Hur löser du den ekvationen? Vi har själv en dotter på 14 månader.
Ja.
Jag tycker det är enormt svårt med en att få ambition och vilja att möta verkligheten med jobb och alla de här bitarna då.
Ja. Absolut. Nu, mina barn är 17, 14 och 9, så det är, de har ju olika behov såklart, men alla behöver ju föräldrar och vill ju gärna träffa mig och sådär. Sen, en sak är väl så här. Jag har en jäkligt bra sambo.
Vi har
ett stort, ja, det är sjukt viktigt. Och vi har ett stort socialt nätverk liksom med våra egna föräldrar och syskon och vänner som vi hjälps åt mycket. Jag har inte en massa andra saker för mig när jag inte driver företag. Jag springer inte ute på grabbkvällar eller på krogen, utan när jag är hemma så är jag hemma. Jag är fotbollstränare åt min ena dotter, så där spenderar jag mycket tid med henne. Jag går med den yngsta på pianolektioner och så att, ja, jag vet inte. Det är klart att man kanske kunde ha varit hemma mer i vissa tillfällen, men samtidigt har jag andra dagar när jag ju kan anpassa mitt schema och hänga med en förmiddag till skolan eller, och sakta men säkert håller vi ju på att jobba oss bort ur en massa tidstjuvar och fällor. Det var ju värre när jag både var rektor och drev box liksom.
Ja, just det. Ja. Då måste det vara tajt med tid.
Ja, jag jobbar inte kvällar nu. Nästan aldrig. Liksom. Helger, nej, jag är ju... Ja, jag kanske kör min egen träning på lördagar, men ledig på söndagar. Jag är hemma mycket liksom.
Men du, Per, nu så här 10 år senare, kan du sakna 9-5... som jag antar det var med rektor? Nej,
nej, inte ett dugg. Rektor var också ganska fritt liksom, tycker jag. Man kunde, på ett sätt, det var ingen som styrde mitt schema, men det var i möten och så vidare. Men nackdelen med det är ju att du är någon slags, du förväntas vara någon slags entreprenör, men du bestämmer ju inte över budget, du bestämmer inte över lokaler. Så det som jag är bra på, det är att hitta lösningar och skapa nytt, men där finns det oftast lite strikta ramar för vad du faktiskt kan åstadkomma, för på gott och ont liksom i kommunal verksamhet. Och det passar väl inte riktigt mig. Jag får ut nästan allt du kan få ut i en skola när det gäller att få träffa barn och unga, ledarskap, pedagogik, kan du också få ut i en box liksom med både vuxna och barn och unga. Så att,
har ni mycket barnträning i boxarna?
Ja. Vi är ju föräldrar allihopa och många av oss kommer från bakgrund inom skolan, så vi gillar ju liksom barn och unga. Jag själv är ju högstadielärare från början, så jag är svårt förtjust i tonåringar liksom. Det tycker jag är coolt.
Okej. Så att, är det för att du känner, hur kommer det sig, är det att du kan forma dem, eller hur liksom mot?
Nej, men jag tycker att det är en häftig ålder, för att de börjar bli tillräckligt gamla för att förstå mycket kring det här med ironi, och du kan köra ganska mycket skitsnack med dem om du vill. Samtidigt så är de fortfarande väldigt ödmjuka och nyfikna, och jag tycker att ibland är tonåringar lite så här felaktigt, folk dömer bort och generalisera lite för mycket kring tonåringar. De är bara jobbiga och bullriga och stökiga. Men jag skulle vilja påstå att det är bara för att de inte tar sig tid att lyssna på dem. Liksom. Jag upplever att det är en av de mest liksom, ödmjuka åldrarna. Om du bara lyssnar på dem och tar dig tid. Det är oftast lättare att coacha en grupp tonåringar än en grupp vuxna. Så bara en sån här sak som att om du står tyst en stund framför tonåringar och väntar, så fattar de efter ett tag att nu vill Per nog säga någonting. Men gör du samma sak? Nej. Aldrig. Det är inte alls samma sak.
Okej.
Jag tycker det finns mycket, mycket potential i tonåringar på något vis. De är roliga liksom.
Ja. Grymt. Jag själv gillar och gör inte det så mycket nu, men att coacha barn eller kanske på åt den åldern, 9-10 där någonstans, för just möjligheten att ge dem lite tips och tricks på vägen. Och liksom, hade jag lärt mig hälften av det som jag kan idag för 30 år sedan, hade jag ju säkert undvikit ganska mycket miner genom åren.
Verkligen.
Men man tänker olika. Du sa också lösningar här, och då undrar jag på, glider in lite på hur du ser lösningar för framtiden, eller hur framtiden ser ut, om du får spå lite grann, om vi tänker till ditt liv kanske som entreprenör inom CrossFit, träning, hälsa. Vad blir nästa våg som du ser det?
Ja, du menar generellt liksom?
Generellt, eller vad du själv skulle liksom vilja glida in på närmsta året eller två?
Ja, men jag glider ju mer och mer över att jobba med boxägare. Jag har ju precis liksom blivit mentor inom Two Brain Business, vilket innebär att jag liksom mer systematiskt träffar och coachar boxägare liksom. Det är ju för mig blir det ett sätt att nå ut till fler människor. Då, om jag kan hjälpa fler boxägare att må bra och bedriva professionella verksamheter, då kan jag ju påverka massor med motionärer indirekt så att säga. Så det är väl vad jag glider in mer på.
All right.
Och också liksom att vi skalar upp våra verksamheter nu när vi har fungerande system och boxar, så kliver vi väl förmodligen vidare och kanske öppnar fler verksamheter.
Okej, okay. Kanske en box till alltså?
Ja, det är nog ganska nära förestående om allting går som det ska. Och även in i lite utbildningsverksamhet liksom.
Då blir du helt plötsligt en boxmagnat, kallar man det då, va?
Ja, jag ska i kapp, vad heter det?
Kalipa, va?
Ja, eller Erik Eriksson Haraldsdotter med alla Fit for Life-boxar. Så jag ska jaga i kappan. Nej, det är inget självändamål, men det finns ju en fördel med att driva CrossFit-gym. Det är att du behöver liksom inte 2000 medlemmar. Du ska ha en fungerande verksamhet och du kan rulla det på 150 pers om du gör det bra liksom. Så det finns ju massor med möjligheter på rätt platser om du har orken och nätverket.
Just det.
Så det är väl vad vi kommer göra.
Spännande, det ska vi följa. Men jag tänker också nu, om man känner så här, man kanske är boxägare och skulle vilja ha dig som mentor genom Two Brain Business då, eller hur går man tillväga då? Slänger man ett mail eller hur funkar det?
Ja, det kan man göra. Och sen bokar man egentligen ett gratis liksom free help call kallar vi det liksom, så att man bokar upp någon mentor. Man kan boka specifikt Per, jag skulle vilja prata med dig liksom, och då bara kommer jag ställa en massa frågor om varför de vill prata med mig och vad de har för behov och vad som går bra, vad de kämpar med och så vidare och så vidare. Och sen så om man väljer att liksom starta med Two Brain Business, då går man igenom någonting som kallas inkubatorn, och det är en ganska så tuff process där man sätter en massa system på plats, kommer fram till varför man faktiskt sysslar med det man gör och gör liksom, man bygger upp ett mera bulletproof system så att företaget mår bra, och om man visar att man fixar det, då kan man liksom kliva vidare in i en fas som heter growth då liksom, vilket innebär att om du har system på plats för att ta emot medlemmar och inte tappa dem i andra ändan, du har en hållbar verksamhet, då är du redo att växa. Då kan vi börja titta på liksom vilka knappar ska vi vrida på för att få in fler medlemmar och, på ett sätt som är hållbart och inte bara så här 200 medlemmar för 90 spänn i månaden och så vidare och så vidare.
Så. Så om jag tolkar dig rätt här, så om man nu har en vi säger boxverksamhet, så är det ingen idé att satsa på att öka medlemsantalet till kanske 500 000 innan man har typ retention, alltså man behåller de kunder återkommer helt enkelt.
Ja, exakt.
Och då, ja, sorry.
Nej, kör du.
Och då testar man de här, då, för då behöver man ju system på plats, man behöver rutiner, så att man inte liksom, vad har jag för dagsform idag? Ja, utan det styr inte, utan systemet bestämmer.
Exakt. Mm. Och även liksom lära sig att mäta rätt siffror. Jag menar, det är inte så jäkla relevant hur många medlemmar du har. Det viktiga är ju hur mycket intäkt har du per medlem.
Ja, just det. Precis.
Men det finns ju boxägare i Sverige som har flera gånger så många medlemmar som vi har, men som ändå har lägre intäkt.
Just det.
Så jag menar, vilka har möjlighet att leverera bäst kvalitet? Vi som har 170 medlemmar eller de som har 500?
Mm, exakt.
Ja, så att det, och hur länge stannar varje medlem i din box?
Precis, precis.
Såna där grejer är ju mer relevant att mäta. Det är ungefär som att, ja, men du vet det här klassiska när man träffas på gymmet för vad tar du i bänkpress liksom?
Exakt, exakt.
Det är samma med gymägare. Hur många medlemmar har ni? Ja, du, vad spelar det för roll egentligen? Vad har du för fasta kostnader och vad tjänar du per medlem?
Ja,
och hur ser din arbetsdag ut? Jobbar du 5 på morgonen till 22 på kvällen eller? Mm. Och så vidare. För att det kan ju se skitbra ut på pappret, men ingen ägare plockar ut lön och så står de och städar och de coachar. Är det så jävla hållbart det då?
Nej, precis, precis. Det är otroligt spännande med box. Jag tror många som har provat CrossFit har någon gång i alla fall tänkt tanken att man vill ha en box. Men nu har vi hört hur det är och fått lite tips och lite nycklar. Ja. Och vi kan ju fortsätta prata om det ämnet säkert hur länge som helst. Men det kan man ju göra på Coach Congress. Eller Coaches Congress.
Ja, absolut.
Dels som coach. Du, hur är upplägget förresten, procenten coacher och boxägare? Hur många stor procent är boxägare utav de som kommer ungefär?
Nu var det ganska jämnt fördelat i år faktiskt. Mm. Så jag skulle säga kanske 55-45 till boxägares fördel.
Okej, okej. Ja. Grymt. Nej, jag ska nog få tummen ur och komma. Jag lovar inte, men jag lovar att jag ska försöka komma med nästa gång.
Det är ett bra tillfälle att spela in nästa podd. Liksom.
Exakt.
Ja, det är absolut. Det är väldigt kul och väldigt lärorikt. Så enkelt här. Det är väldigt så.
Jag vet att du läser lite böcker. Har du några boktips till de som lyssnar?
Ja, jag har massor med boktips.
Men du får bara max 3 då, säger vi.
Max 3, då skulle jag nog välja... Åh, shit, max 3 alltså.
Ja.
Det finns en... ja, men då får jag gå på författare då istället då.
3 författare?
Ja.
Ja, det kan du få.
Ja, Mike Mihailovic tror jag det uttalas. Han som har skrivit Pumpkin Plan, Clockwork... otroligt viktiga och bra böcker för en företagare.
Mm-hmm.
Och sen så då drar jag ju till med Chris Cooper också, eftersom han har skrivit Help First och Two Brain Business, och han precis i dagarna släpper sin nästa bok som heter Farmer, Founder, Tinker, Thief.
Okay.
Som kommer göra underverk för många boxägare. Och sen så drar jag väl till med Ken Follett, för han skriver bra skönlitteratur.
Okej. Ingen särskild bok där.
Nej, alla hans böcker är bra. Det är så här tegelstensformat. Så att, men de är bra.
Du vet, Per, nu gör du mitt jobb jättejobbigt här. För jag gillar att skriva tydliga show notes där man kan klicka och länka till alla böcker. Så nu har jag ett jättejobb här och länka till alla på Amazon och så.
Pumpkin Plan kan du väl ta då, till exempel med Mike.
Nej, men jag tar med alla. Jag bara vill ge dig lite dåligt samvete.
Ja, okej. Okay. Ja, men det funkar inte.
Okay.
Totalt okänslig för det.
Okej. Jag har några frågor till som avslut. Liksom,
du behöver inte stressa, det är lugnt. Ta det lugnt.
Mm, mm. Ja. Det är ju förstås vart man kan lära sig mer om allt vi har nämnt. Om man vill prova någon av boxarna, ta del av din hjärna, dina tankar och Coaches Congress. Vart ska vi skicka lyssnarna?
Om man sitter som coach eller boxägare och lyssnar, så rekommenderar jag att man letar upp Two Brain Business, som sprider sjukt mycket gratis material och kunskaper. Så det finns ju både på Facebook och en hemsida liksom, massor med bra gratis material. Sitter man som boxägare och vill prata med mig, så kan man ringa mig eller höra av sig till mig. Jag älskar att prata med sådana människor, så det är bara att höra av sig. Vill man testa våran träning så finns vi i Norrtälje eller på CrossFit 162 West då, i Vällingby. Ja, det var det. Täckte jag in din fråga helt.
Och Coaches Congress har ju en hemsida också.
Ja, den har en hemsida och den heter ju coachescongress.org eller något sånt där, och finns en Facebookgrupp kring det också, och den går ju i slutet av januari och i maj någonting kommer vi väl börja släppa de första namnen och sådär.
Inte så långt bort när vi spelar in detta.
Nej, faktiskt inte. Vi har det mesta klart liksom, och väldigt många som vill komma tillbaka, men jag vill ha lite förändringar och lite ja, men liksom en del kära namn som ska få återkomma, men vi har också ett par nya som kommer att förstärka. Vi kommer satsa väldigt, väldigt hårt på coachspåret i år också, så att man ska få riktigt bra workshops liksom.
Nice.
Ja.
Vad ligger det i pris ungefär, Coach Congress?
Ja, det kommer ligga på ungefär 2 500 för hela helgen liksom. Ja, så att...
Överkomligt för de flesta seriösa coacher och boxägare skulle jag väl påstå.
Ja, alltså vi har försökt att lägga oss på en prisnivå som liksom de flesta ska kunna komma, men samtidigt så är det så att vi flyger in folk från Kanada och USA och
givet.
Och så vidare, det kostar lite. Och jag tycker att en sak som jag gillar med Two Brain Business och så här, det är så här, du måste ju ta betalt för dina tjänster. Det innebär inte att du inte hjälper folk. Mm. Det är det här samma fälla som många boxägare sitter i liksom, säger men det är mina vänner eller jag kan inte ta så mycket betalt för att det här är bla bla bla. Fan, du hjälper ju folk, det är klart att du kan ta betalt. Så har man inte råd att lägga 2 500 på en av de vassaste helger man kan få, då ligger företaget risigt till alltså. Ärligt talat. Ja. Så är det.
Men det där är en mindset, jag tycker det är jättesvårt att ta betalt. Har du något tips där? Hur man kan verkligen...
Ja, jag vet inte. En sak som jag nämnde i mitt liksom lilla avslutningsanförande på Coaches Congress i år, det var just att en gemensam nämnare för nästan alla som talade var att de kom från krissituationer liksom. Vi har alla suttit i riktiga jäkla skitsituationer kopplat till vårt företagande. Det var någon som fick sälja sitt hus, någon annan som var hur nära som helst att få skiljas, och det var konkurser och det är rättegångar och så här. Har du varit i de där lägena ibland, då tror jag att du liksom så här, du blir tvungen att tänka så här, okej, är det här verkligen värt det? Mm. Nej, inte på det här sättet, men om jag gör det på det här sättet, då kanske det kan bli det. Så varför ska jag sitta och skänka bort mina tjänster och min tid till människor på bekostnad av min familj
exakt.
Och så vidare. Och när har du varit i den situationen, då blir det ganska enkelt att börja säga.
Men då har man blivit tvungen att välja. Ja.
Men det finns ju massor med människor som de kan ju slippa det om de bara lyssnar på det vi säger och vågar ta lite beslut.
Just det.
Det är ju det som ofta är det läskiga, för en del sitter ju själva med de här besluten. Om jag är ensam boxägare och tror att alla medlemmar är mina vänner och att de kommer bli sårade om jag höjer mina priser, då är det ett ganska läskigt beslut att ta.
Precis.
Det är därför alla entreprenörer borde ha en mentor någonstans. Var de än väljer att hitta en, men det borde alla verkligen ha, lika mycket som att alla mår bra av att ha en coach.
Just det.
Det är sjukt effektivt. Det är absolut bäst vi har gjort för våra verksamheter, att liksom skaffa en mentor.
Det är inte bara i den här domänen. På den här podcasten pratar vi inte bara träning, utan vi pratar ganska mycket. Och det är flera som säger detta i andra sammanhang också. Vikten av, det är ju som att ha en, även på ditt vanliga 9-5 jobb, att ha någon som hjälper dig och bolla idéer med, sträva. Du nämnde mentorskap här. Alltså superviktigt. Så att det tar vi verkligen med oss. En avslutande fråga kallar vi K-Wink, eller Knowing What I Now Know. Och det är, vad med allt du har gjort de senaste 10-20 åren, vad hade du gjort annorlunda om du hade haft en tidsmaskin eller haft möjligheten att prata med dig själv eller hjälpa dig på något sätt?
Oj. Den där tänkte jag ganska mycket på faktiskt, om jag ska vara ärlig. Först så var det väl mer så här, men jag hade nog inte gjort så mycket annorlunda, för det jag har gjort har ändå tagit mig dit jag är nu. Men, jag hade garanterat tagit en mentor från start med mitt företag.
Okay.
Vart jag än hade hittat den. Jag hade sett till att ha en mentor, någon som coachade oss.
I businessen menar du, eller?
Ja, ja. Absolut. Mm. Absolut. Det sparar ju både miljoner och arbetade timmar och kanske ett förhållande liksom.
Hur hade du letat efter den personen? Säg att du hade haft tidsmaskin 10 år bak och så hade du sagt detta. Hur hade du tagit första steget? Googlat eller hur hade du gått tillväga?
Ja, men sen finns det ju i varenda stad så finns det ju liksom nätverk av, det finns ju mentorsnätverk eller det. Såna, det finns ju organisationer som liksom faktiskt även kommunalt finns för att hjälpa nya företagare.
Mm. Där börja där, ja.
Ja, eller någon du ser upp till som driver företag eller så. Det finns ju gratis tjänster och det finns betaltjänster. Bara börja testa, för att man blir ju lite beroende av det och man märker ju ganska snart att den här investeringen betalar ju tillbaka sig 100-falt liksom. Mm. Det är någonting jag skulle ha gjort mycket tidigare. Och sen hade jag fått gå tillbaka ännu längre, då hade jag börjat med crossfit och tyngdlyftning som tonåring.
Ja, precis. Ja,
fan vad många timmar man har lagt ner på värdelös träning alltså.
Men då fanns inte crossfit riktigt. Då hade du fått åka till Glassman i hans garage där.
Ja, men fan, jag hade väl kunnat lära mig tyngdlyftning då.
Ja, det hade jag kunnat gjort.
Men alltså, ja, jäklar. Det är ju det här klassiska. Det har man ju hört så många. Tänk om man bara hade börjat med det här tidigare. Vilken bra fotbollsspelare jag hade varit. Och bla, bla, bla. Liksom. Shit. Mm. Det är två saker jag skulle ha gjort.
Så är det ju alltid. Du vet, man säger ju det att det bästa tiden att plantera ett träd var 100 år sedan. Eller något sånt där. Näst bästa, det är ju idag.
Ja.
Så exakt. Vi får ta det vi har. Men det är jättebra tips och vi tar med oss alla tips, boktipsen. Vi kommer länka till allt på flod.se/podcast och klickar in till Pers avsnitt. Och det var allt för idag, Per. Stort tack för att du ställde upp.
Ja, tack själv. Jättekul att få vara med faktiskt. Kul.
Stort tack för att du lyssnar på The Flawed Podcast och stort tack till Per för att du tog dig tid från ditt liv och delade med dig av din kunskap, dina erfarenheter. Gillar ni det här avsnittet så ge oss gärna 5 stjärnor på iTunes, Stitcher, Acast och så vidare där ni hittade podden. Stort tack också till Erik Rådbo som är den magiska, mystiska kompositören som gör The Flawed Theme som ni hör nu i bakgrunden och i introt. För show notes för detta avsnittet och alla andra avsnitt gå in på flawed.se/podcast och klicka på avsnittet. I detta fallet avsnitt 59. Att ordna en kongress eller ett konvent är ju extremt smart om du frågar mig. Och jag liknade, eller det är väldigt snarlikt att ordna ett mastermind som jag har skrivit om på hemsidan tidigare, eller som jag har skrivit om tidigare. Och också ordnat ett par stycken själv genom åren. Jag har haft ett antal mentorer genom åren och också själv fått möjligheten att både professionellt men också ideellt att vara mentor till olika personer i olika sammanhang. Så om det skulle vara något du är intresserad av, hör av dig till mig på pl@flod.se. Skicka gärna också din feedback, vad som kan bli bättre. Vem du vill se, håller på att säga, vem du vill höra framförallt i nästa avsnitt. Och jag vet faktiskt redan nu vem som kommer att vara med i nästa avsnitt. Och vi kommer då prata om andning alltså, och djupdyka i det. Superspännande, det har ju vi pratat om väldigt många gånger på podden. Och jag håller ju också föreläsningar och workshops i andning som kallas då Focused Breathing. Fokuserad andning helt enkelt. Säkert missat en massa saker. Brukar jag alltid göra. Men stort tack igen. Prenumerera på nyhetsbrevet. Och sprid podden. Det här är ju 100% ideellt från alla som är med. Och ett litet tack skulle kunna vara att du delar podcasten, hör av dig till mig eller Per eller de andra gästerna. Just det, ska jag passa på och nämna Biohacking Conference Gothenburg. Inspiration helt klart tagen från Per att börja så litet som möjligt och jag ser ett glapp. Det finns ingen Biohacking-konferens i Göteborg
Varför inte gräva där man står? Så att välkommen att joina in, kommer att vara länkat på hemsidan. Ha en fabulös eftermiddag, morgon, kväll. Och tills nästa gång, kom ihåg,
lyckan står den järve